Hej och välkommen till Respispodden. I veckans avsnitt gästas av Marcus Lindqvist. Vi pratar bland annat om vart hans bilintresse kommer ifrån, de olika bilar han äger och har ägt under åren, bankörning, reportagen i tidningen Bilsport, men även om att jobba för Supermanen Racing och sedan 2015 jobbar Marcus på Autoropa som Ferrari-tekniker. Men även en annan historia också får vi höra. Avsnittet spelades in den 3 oktober. Trevlig lyssning! Idag så sitter jag i ett garage här på Lidingö tillsammans med Marcus Lindqvist. Men jag tror att de flesta minns honom som Spjuven. Hej Marcus.
Hej.
Hej. Hur är läget?
Det var bra.
Ja. Sitter du i ditt garage här då?
Ja.
Ja. Mycket grejer.
Ja, väldigt mycket grejer. Ja. En riktig verkstad.
En riktig verkstad. Kan du berätta vad som står bredvid?
Ja, bredvid jag står min Datsun 240Z.
Just det.
Och det var ju en drömbil sen... Sen väldigt ung ålder som jag såg en gång på gatan och tänkte att en sån här måste jag ju någon gång i livet ha.
Mm.
Så sen väntade jag i princip till det bara passade bra i livet.
Okay.
För innan så ville jag ju då, ja, man var ung, man ville trimma, man ville köra fortare, man ville köra dagracing, man ville ha turbo, snabba bilar. Och jag hade alltid en väldigt fast idé om vad jag ville göra med den.
Mm.
Och att jag ville inte ha en sån i min Datsun.
Okay.
Så att det tog ända till 2017.
Aha.
Och då efter mycket om och men så hittade jag en i Arizona av alla ställen.
Det var ju nära och bra.
Ja, jag tyckte att jag hade heller aldrig varit på den sidan i USA. Så att jag tänkte, då måste man kunna slå ihop båda sakerna.
Smart.
Så att jag kan köpa bilen och även resa till USA. Mm. Och planerade åka med bilen då bort till USA.
Okay.
Så att när jag väl... hade betalt den och kommit överens med killen som var en likadan som jag. Mm. En sån som höll på med bilar och motorsport och så vidare. Förklarade att jag skulle åka dit och hämta den och ville köra med den längs kusten. Ja. Längs Kalifornien upp i San Francisco.
Mm.
Och då sa han, det låter ju tokigt för bilen har ju stått väldigt länge och sådär. Den är ju ett ruffigt skick. Men ja, han sa jag servar upp den och gör ordningen så får vi se om det funkar.
Mm.
Så att jag flög över, hade med mig en liten påse med några viktigaste verktygen.
Mm.
Och han hämtade mig på flygplatsen och vi åkte direkt hem och i princip satte igång och åka. Och det gick jättebra. Jag åkte 250 mil i USA med den. Mm. Så att jag åkte hela kusten upp och ner och var i San Francisco och hälsade på massor av vänner jag lärt känna på internet. Många som hade såna här bilar och sånt där. Så att,
okay.
Det var knappt att jag ville åka hem. Jag ville gärna vara kvar i USA och köra med min nya bil. Jag tyckte att den var härlig på alla sätt. Den saknade såklart lite effekt.
Ja.
Den var motsvag. Men annars så var det väldigt kul och väldigt trevligt att åka i bilen. Väldigt roligt att vara där och åka med.
Mm.
Så att jag skickade den sen i en container och så dök den upp här i Stockholm.
Trevligt. Det är ju egentligen bara ett skal kan man säga, med en bur i.
Ja, just nu.
Och tanken är att den ska gå på bana.
Ja, precis.
En tractor-bil.
Tractor-bil,
ja.
Precis. Så att den skulle ju då se gammal ut. Det var väldigt viktigt för mig. Alltså jag gillar inte med skärmbrändare.
Nej.
Inte för breda hjul. Jag gillar inte massa plast och annat på den. Då, utan det ska se som den gjorde på 70-talet.
Mm.
Sen under skalet då, så är den ju väldigt mycket modifierad. Så hjulupphängningen är alla infästningspunkter är ändrade. Så rollcenter, bumpsteer och så vidare. Längder på bärarmar och stötdämpare. Custom-gjorda linsgrejer då, helt välvade för just den här bilen för mina vikter och mina mått då. Så att förhoppningsvis så kommer det bli en väldigt häftig 70-talsbil.
Det tror jag verkligen.
Mm.
Det ska bli kul att se när den blir klar.
Ja.
Ja. Men jag tänkte lite snabba fakta innan vi som har reda på vem du är. Ålder?
43 år.
Yrke?
Bilmekaniker. Jag jobbar som tekniker på Autoropa.
Okej.
Okay. Med Ferrari-bilar.
Mm. Familj?
Sambo.
Mm. Förutom bilintresset?
Förr var det inte så mycket mer än bilintresset. Men nu med åldern då så är det väl, har man väl lärt sig att leva lite livet. Så att man tycker att äta gott och dricka gott är trevligt. Och förutom det så har jag ett stort fotointresse också kan man säga.
Okej. Vad fotar du helst?
Eftersom jag bara hade så mycket bilar i testet då, så att när det kom så ville jag ha någonting helt annat. Ja, så jag fotade mycket personer.
Okej, härligt. Mycket svartvitt då, gissar jag.
En hel del svartvitt.
Ja, låter och, bra, ja.
Även i studio, jag har haft egen fotostudio.
Okej. Okay. Vi kan väl börja någonstans. Ditt bilintresse, var kommer det ifrån?
Ja, det kommer jag absolut ifrån min pappa.
Okay.
Så att min pappa han började köra med sin racerbil här på Skarpnäckbanan i Stockholm på 50-talet. Då var han dryga 20 och då hade han en Freycinet Le Mans.
Okay.
Så det är en gammal, häftig racerbil. Då. Mm. Och det var mycket, mycket folk på den tiden som körde där. Så det var, körde ju varje helg i stort sett. Mm. Var där. Och han har ju berättat att det var ju fantastiskt att bo så nära och bara kunna åka till racerbanan här i Stockholm och köra. Mm. Ihop med alla andra stora förare här i Sverige.
Mm.
Så att bland annat Pico Troberg som är en känd person. Då,
just det.
Han fick ju då låna en bil av min pappa för att för att ta racinglicens då. Mm. Så att de har känt varandra hela livet också.
Ja. Kul. Så du har varit med mycket på racerbanor med pappa?
Ja, hela uppväxten har runt om i världen på olika racerbanor.
Ja. Något speciellt minne så här som du, om du backade tillbaka till när du var barn? Så nu starkt kommer du ihåg att här började mitt bilintresse verkligen. När jag såg det här eller...
Nej, det började nog redan här ute på gården så att säga. Okay. När pappa meckade att jag skulle vara med och pilla på verktygen och skruva på grejer. Och när jag fick modellbilar så tog det inte lång tid. De var ju alltid... Pappa skruvade bort avgasröret och jag slet bort avgasröret på modellbilen. Så att det var inte mycket bilar som var hela utan allt var ju särplockat. Och man försökte få på hjul från en bil till en annan och sådär. Och det funkar ju såklart inte.
Om vi börjar med... De bilar du har ägt, för du har haft väldigt många olika typer av bilar.
Ja, det skulle man kunna säga.
Första bilen då, om vi tar där?
Allra första bilen var en Folkabubbla, en 1302S. Och då var jag 14 år gammal. Så det var första bilen. Den plockade jag isär, tog ur motorn och med lite hjälp och fixade till lite smågrejer. Det var inte så stor renovering, var det? Nej, det var inte direkt. Mer målade upp olika saker och sådär.
Okay.
Snyggade till det lite grann. Och körde mer på tomten. Det går inte att köra runt huset utan det går bara att köra upp och ner. Så man fick köra åt ena hållet och så backa ner. Och så vända på bilen så kunde man backa upp och köra ner. Så det var grannar var kanske inte jätteimponerade.
Jag förstår.
Och efter det då så 95 så köpte min pappa en 850 T5R och då hittade jag en 240 omlackad till T-gul då, samma färg och tyckte att det var jätteroligt så att då blev det en sån, en 240 T-gul, vanlig sugmotor, inget märkvärdigt där, något extraktuggenrör och lite, lagade lite rost i golvet och lite sånt där då. Ungefär lagom tills jag fyllde 18 så hade jag tröttnat på bil nummer 2 utan det blev bil nummer 3 då precis när jag fick körkort. Och det blev en 760 turbo då, så det är samma som en 740 turbo i princip. Och där började det timmas lite mer då. Så då skulle jag större turbo, skulle ha en portad topp och pratade runt med folk man kände och lite sånt där. Då började ju i princip på de här internetforumerna då.
Just det.
Så det här är ju alltså 98. Då började ju internetforumerna dyka upp.
Just det.
Så man kunde hitta lite information och sådär. Och då kom jag i kontakt med en kille som sa att du måste åka ner till ett garage i Sundbyberg. Det heter TTR Racing då.
Just det.
Och det gjorde jag och de sa att ja, det är en problem, de kan ta emot min topp. Så att jag åkte hem och skruvade bort den, åkte dit och jompade och hjälpte till att porta min topp. Och ja, det räckte ju inte så att säga. Utan jag kom tillbaka och snackade om mer saker och mer saker. Och rätt snabbt så kom jag överens om att det var ju fel väg att gå. Jag var ju så intresserad av det här och ville ju mycket mer än vad som var kanske bra och rimligt i den här bilen.
Okej.
Och då hade Jompa och Stefan en 240, en vit, som de hade åkt med lite grann och kört street race och dragracing. Så att jag tyckte att varför inte? Stefan, då lyckades övertala mig att det där är mycket bättre, sälj den bilen du har och så köper du vår bil här istället. Så att så blev det. Den hade de då haft ett KJ Tronic, 16 ventilers turbomotor i, och Eftersom jag då tyckte att det var ju jättegammalt, konstigt insprutning. Jag ville ha modern insprutning. Mm. Så att jag köpte bilen utan motor och sen så byggde vi en motor och Stefan och jag hjälptes åt.
Okay.
Så att man kan säga att där verkligen började ju mitt bygga om intresse och meckintresse på det sättet. Mm. Så att han var väl en jättestor mentor väldigt tidigt för mig.
Du lärde dig väldigt mycket.
Väldigt mycket, väldigt snabbt och väldigt ung kan man säga. Och i samband med det kom ju då själva det här ordet då, spjuven, smeknamnet som sen blev väldigt känt. Just för att jag var väl så ung och frågvis och liksom ville framåt hela tiden. Och alla de här gamla rävarna då som till slut delade med sig och hjälpte med och tips och sådär. Så att där, sen började jag köra Legacy med den då.
Just
och igen då så blev ju bilsport, blev ju väldigt nyfikna för att det var den där unga killen från som aldrig hade, borde inte kunna någonting då, som faktiskt var jättesnabb med den där bilen rakt ut.
Just det.
Och så var det ju alla de andra stora namnen som körde på den tiden då. Mm. Supermannen, Jocke Sahlin, vilken mer körde i min klass, men många av de här namnen, det var då många av oss började så att säga samtidigt. Och jag var absolut yngst i det gänget.
Mm. Jag kommer ihåg det reportaget i Bilsport.
Mm.
Man var väldigt imponerad av den bilden. Den ser väldigt original ut, men sen man väl liksom får se dig köra eller öppnar huvuden eller någonting. Liksom, det är någonting som inte stämmer här riktigt. Mm.
Nej, men det är ju den där, just den röda tråden är något som har i stort sett varit med genom alla mina byggen och precis likadant i min Datsun.
Just det.
Att jag gillar ju bilen, ska vara väldigt, väldigt smakfullt byggd.
Mm.
Aldrig sticka ut och skrika för mycket, utan det ska vara väldigt smakfullt. Så att den där körde jag med en hel del. Mm. Både Dragisen då, det var ju på Tullinge på den tiden.
Just det.
Så mycket på Tullinge. Sen körde vi även den här Bilsport en dag på Stippen.
Mm.
Och en hel del Street Race.
Ja.
Så att, och det var ju jättespännande. Och där hade jag ju enorm hjälp av all erfarenhet som de här grabbarna satt på då. Så att jag hade även coachning av Mats Appelgren bland annat och allt möjligt då som var inblandad i mig och min körning med den här bilen.
Mm.
Och hela gänget från TTR hjälpte alltid till och alla runt omkring det. Så att det var ju väldigt roligt att vara ute och tampas med den där bilen som ingen trodde någon skulle gå något. Och sen gick den ju faktiskt väldigt bra på gatan. Mm. Eftersom det var ju lagom med effekt. Det kanske var på den tiden 400 hästkrafter kanske eller någonting i den stilen då.
Ja.
Och sen så väldigt väl avvägt chassit ihop med det då. Så att det var lätt att starta med på gatan. Ofta spann jag inte bort mig, utan det var gick lätt att göra reparterbara bra starter.
Ja.
Så att det märktes väldigt väl, de här bilarna som ofta gick väldigt snabbt uppe i Tullinge, så kommer man dit och så nästan skrattar de åt det. Var det där för någon liten spjuver som kommer där med den där bilen? Och sen så körde man ifrån dem.
Mm.
Och ibland var det ju även lite pengar inblandat, och Bilsport kallade du på den tiden att jag körde bankomatracing då, för att jag vann hela tiden.
Okay.
Så att det var roligt.
Mm. Men jag kan tänka mig då, i början så skrattar de åt det och tänker, vad är det där för någonting? Och sen nästa gång, nej, jag vill inte köra mot honom.
Ja, nej, men det blev lite så.
Det var det, men slutet, kan tänka mig det.
Och sen framförallt som sagt, väldigt kul med den där uppbackningen. Vi hade ju, allting gick ju inte alltid bra. Utan vid ett specifikt tillfälle, jag kommer ihåg, så var vi på väg mot Ljusakorset, skulle köra. Och så lossnade fuelrailen från insuget. Så att fästena vi hade byggt där hade väl konstruerat dem lite för lätt helt enkelt, så att någonting sprack. Så hela fuelrailen lossnade och sprutade bensin i hela motorrummet.
Oj.
Som tur var då började inget brinna och stannade längs färgkvanten. Och jag tänkte väl i princip, nu är det ju tvärkört liksom. Mm. Även att vi låg jättebra till i stegen på väg upp då och sådär. Men i samband med alla de här otroligt erfarna gamla racingrävarna som var med, så gjordes ju en gigantisk insats. Någon åkte hit, någon åkte dit, någon sprang genom skogen och hämtade träbitar och någon fixade och grejer och sådär. Så att den där fuelen hamnade på plats till slut med hjälp av träbitar och spännband och allt möjligt. Och så startade vi upp och kunde köra vidare. Och jag kom körande, det var ju på tid så att säga, man var tvungen att köra sitt race inom en viss tid.
Just det.
Hade man inte kört då så fick man inte gå vidare helt enkelt. Utan, så att det var väldigt, väldigt tajt om tid. Så i principen så rullade jag bara in mot starten. Han stod redan där. Så att jag rullade fram och starten, värmde däcken och körde ifrån honom. Och sen, ja. Så att det var jättekul.
Ja, men det förstår jag. Verkligen. Om vi säger fler bilar då?
Ja, sen så hade jag kört med den där ett tag. Och så tyckte jag att visst var roligt, men... jag ville göra någonting mer och jag ville bygga mer. Liksom. Jag kände att någonting som jag brann för då var kanske en bil som var lite mer körbar.
Okay.
Mer körbar på gatan mot det andra. Så då hade jag tittat lite grann på BMW och då hamnade jag på en BMW E30 325. Och då så självklart skulle det byggas turbo.
Ja.
Det var ju helt självklart. Så att, alla delar köptes in och bilen handlades. En otroligt fint exemplar. Och... ja, hade vi bestämt att till helgen så ska jag börja bygga på den. Skulle bara åka någon vecka med den fram och tillbaka till jobbet. Och så nere i Norrtull då, som det såg ut förut där, så var det ett rödljus. Så där var det en bil som totalt tittade bort och körde rakt in med. Så bilen blev en meter kortare. Eller, blev helt trasig. Och det var jättetråkigt, för det var en fantastisk fin bil jag hade hittat. Och jag ville ju då absolut ha en svart E30 och hade letat länge efter den där. Så att jag letade och till slut hittade jag en till och jag var ju väldigt stressad och uppjagad då. Jag ville ju börja bygga på min turbo. Så att jag tittade snabbt på den och tänkte att ja, men den är good enough, det här duger. Så jag köpte den sent en natt och så körde jag hem den, och när jag kommer ut nästa morgon och ska köra den till jobbet så tänker jag, vad sjutton är det här? Jag hade köpt en svart, den är blå. Så att så stressad var jag, så att jag hade inte ens upptäckt att den var mörkblå.
Nej, jag förstår.
Men det fick det bli. Ja. Så att det blev en BMW Turbo av den. Och då blev den lite mer gatanpassad. Så att den hade då full inredning, ingen bur. Och så turbomotor då. Lite små grejer i chassit och lite bromsar och sådär. Så att en mer en gatbil kan man säga. Ja. Så någonstans, ja, kanske var en 450 hästar. Någonstans i den svängen.
Det var ändå, och då pratar vi 2004?
Det är innan. Det måste vara 2003.
23?
2003.
Det var ju mycket då på den tiden, ja, en sån bil.
Jo, absolut, absolut. Men det har ju alltid varit min melodi att vara ligga bra till, så att säga. Att ha en väldigt stark bil och sådär. Så att då blev det, körde jag en del dragracing absolut med den också, och även en hel del gata då.
Ja.
Och så var det en kompis som ringde och sa att det finns ett street race här du kan köra. Och jag tänkte väl att ja, det hade jag ju gjort mycket och det var ju kul. Och jag hade inte kört så mycket med just den bilen. Så att när jag åkte dit och orkade inte sätta på ett street-däcken då. Alltså de mer dragracing-anpassade. Utan jag hade kvar mina 17-tums hjul på som jag brukade åka på gatan. Och så var det två stegar mot varandra kan man säga, och jag hade ju då klarat hela ena stegen, så jag skulle köra final mot den andra killen. Och det gick inte så bra eftersom jag hade de där 17-tumshjulen, och han jag körde mot hade jag kört flera gånger mot Tullinge, och han hade satt på sina jättestrids då, så han hade bra grepp, så han flög bara iväg i starten, och jag visste att jag egentligen hade en snabbare bil, så blev jag lite arg och irriterad och gjorde allt jag kunde. Jag hade olika laddtryck på olika gasspjälsvinkel på den bilen. Då.
Okay.
Så att innan hade jag kanske inte riktigt givit fullt och följde spann på gatan och så vidare. Men nu skulle jag jaga kapp honom. Så att jag tryckte fullt och kom i kapp och om honom precis vid mållinjen ungefär. Och sen så skulle jag såklart bromsa, men såg att det började bli närmast en korsning. Men det var ju mitt i natten, så det var ju inga bilar där. Problemet var bara att det var en T-korsning. Det var ju... Och jag hade ju inte åkt på den sträckan innan, så att det var ju otroligt klantigt och dumt att inte ens kolla upp. Men de hade kört där sedan innan, men min bil var ju då mycket, mycket mer effekt än de andra bilarna. Så att min hastighet jag hade kommit upp i det var ju betydligt mer än de andra, så att det var ju omöjligt att hinna få stopp på den. Så att den blev bara skrot av.
Det var det som hände med den bilen.
Ja, var ju ändå inte klar med det här med BMW Turbo, tänkte jag. Så att då letade jag igen, och den här gången skulle jag ha en svart.
Ja.
Så att då blev det en tredje E30.
Okay.
Och då tänkte jag att nu är det lika bra att fixa till alla de här grejerna som jag inte tyckte var perfekt med den andra bilen. Den var ju skoj och så, men en gång racer så är man alltid racer. Ja. Utan jag tänkte så här, jag måste bygga den lite lättare, jag måste ha lite mer effekt. Den var lite för trött helt enkelt. Så att då blev den helt rensad, och så blev det en båge i den för säkerhetens skull, som jag precis hade kraschat rätt ordentligt.
Ja.
Och sen så tänkte jag måste trimma motorn mer, och på den vägen då så delade jag garage med några andra grabbar, och det föregående grenröret hade jag köpt färdigt då.
Okay.
Och nu tänkte jag att jag skulle bygga ett jättefint grenrör, och jag hade planer och idéer på hur exakt det skulle se ut, så jag frågade runt om någon kunde hjälpa mig att svetsa ihop det.
Mm.
Men jag fick till svar istället att nej, men svetsen står där, någon gång måste du lära dig.
Okay.
Så började tigsvetsningen så att säga. Det var allvar direkt.
Ja,
jag svetsade bara några centimeter på en plåtbit bredvid och sen sa nu är det bara att köra. Du kommer lära dig av dina misstag när du kör. Så att ja, så blev det. Jag svetsade ihop det grejeröret och byggde massa andra nya grejer till den bilen. Så
okay.
den bilen blev väl, ja den blev mycket mer effekt. Vad det blev vet jag inte riktigt. Men när vi mappade den så jag och Rickard då på Supermannen mappade den ihop på gatan och jag skulle väl testa lite och få ut så mycket som möjligt, så att det slutade ju med att vi råkade spika hål i två kolvar. Eftersom vi båda är lika intresserade och båda vill lära oss att få ut så mycket som man kan av det, så några säkerhetsmarginaler fanns ju absolut inte.
Det är bara att köra på liksom.
Ja, det är bara att köra på. Och det här var väl förmodligen en fredag, och så var väl Tullingreset upp på lördag nästa dag.
Mm.
Så att min lösning blev istället att jag monterade en jättestor plastdunk till VU-centrationen. Så på de här 400 meterna så sprutade den väl ut 4-5 liter olja då.
Otroligt.
Ja, men så att vi startade den precis innan starten och sen så körde man bara 400 meter. Sen hällde jag på ny olja och tömde den där burken.
Ja.
Och sen efteråt renoverade jag motorn. Men jag ville ju absolut köra det, för bilen var helt nybyggd och så nyfiken på den.
Hur gick det?
Den gick ju väldigt snabbt rakt ut där. Mycket, mycket, mycket snabbare än vad jag hoppades att det skulle bli. Och framförallt så var det så att den vita 240 på den tiden, så var det ju att köra en 10 var ju något som alla ville göra.
Just det.
Det var ju otroligt snabbt på den tiden och alla jagade att köra den där 10. Och väldigt, väldigt tidigt så körde jag ju 11.01. Men sen jobbade jag på det i 2 år och jag körde 11.01 flera gånger och kom aldrig under. Det var alla andra kom ikapp och körde om den. Så att, och den här då, ja, exakt var den gick första gången vet jag inte, men den gick ju en 10 väldigt enkelt i alla fall.
Ja, det var så pass.
Ja. Och det var inte jag beredd på. Jag hade ingen aning om att den skulle gå så fort.
Nej.
Det hade aldrig riktigt varit planen, för det var bara en båge i den, det var inte en full bur utan bara en båge.
Okay.
Så att då får du inte köra under 10 då.
Nej.
Eller du får inte köra närmare heller tror jag, utan om du är närmare 10 så tror de väl att den går fortare. Så att det var lite diskussion redan direkt första gången ute. Och så jag åkte hem och renoverade motorn och kom tillbaks på en dag på Sippen, och då gick den ju 989, 227 blås. Och då sa de, ja det var kul, men du får aldrig mer köra.
Nej.
Men sen gick det väl några månader och sen skulle de då köra på Mantorp, samma bilsport då igen. Och då sa jag, jag kan väl inte komma, ni sa jag inte får åka. Jo, men vi vill ju hemskt gärna att du här åker, för det är ju jättekul med din publicitet och alltihopa kring. Ja, men om ni lovar att jag får åka så kommer jag.
Mm.
Och det gjorde jag, kom. Men då gick ingen nyare, det gick låga 10 mil.
Så okay.
Hade jag några andra typer av problem.
Ja.
Det är ju ofta så i den här sporten att det är alltid något som inte funkar.
Precis. Vad har du för drömbil?
Ja, då är det något helt annat skulle jag säga. Det är, då är det en 289 Cobra.
Okej.
Okay. Det är väl det som jag har som drömbil.
Det är väldigt annorlunda bil är väl fel att säga, men det är en väldigt speciell bil.
Ja.
Skulle du vilja racea med den då, eller bara ha för att liksom...
Nej, racea. Allt måste racas med.
Som sagt, vi pratar mycket med en del streeters och sådär, men du har även kört dragracing också på bana.
Mm.
Hur kom du in på det?
Det var ju i samband med de här grabbarna som sagt. De körde ju innan och det var de som inspirerade mig, så det var därför jag kom dit. Och på den tiden så var det ju så att jag tyckte att kanske det som... Framförallt det som pappa hade hållit på med då, och banracing då, så tyckte jag att det var ju, de bilarna gick ju inget i sammanhanget.
Nej.
De här bilarna är ju betydligt mera fart i när man kör dragracing. Det är ju en jättekick det här. Framförallt får du till en bra start, så det greppar för fullt. Det är ju otrolig känsla, verkligen otrolig känsla. Så att, och det brann jag ju för då. Jag tyckte att det var det häftigaste som fanns, att accelerera jättesnabbt.
Ja.
Och mycket med det att få till starten och få motorn att gå ännu snabbare och så vidare. Men efter en tid då, de här olika bilarna, både Volvo och BMW:na så att säga, så tyckte jag väl att köra dragracing är ju så att man kör ju bara då i 9 sekunder.
Ja.
Och det gör man ett par gånger om året. Och eftersom vi bor i Sverige så ett par gånger om de där gångerna så regnar det dessutom. Så det blir väldigt lite att köra.
Precis.
Vilket gör att man lägger hela vintern och massor med tid och pengar på någonting som är väldigt lite tid som man kör.
Mm.
Då började jag fundera på att kanske ska jag pröva det som pappa håller på med istället. Och kör runt på banan. Då får man ju köra mycket mer.
Precis.
Så att då började jag titta på det och tänkte att jag måste skaffa mig en bil mer anpassad för det. Då. Så att när jag sålde den här BMW Turbon så köpte jag en E36 M3.
Okay.
Och då kändes rätt för mig liksom, och rätt i tiden och allting sånt där. Så att, och den bilen genomgick väl oändliga många versioner genom alla åren kan man säga. Så att jag måste ägt den från 2006 till 17, tror jag.
Okay.
Det är något i den stilen. Och den började som en snabb gatbil. Mm. Och sen blev det en mer trackday-bil. Och sen blev det verkligen en trackday-bil. Och till slut blev det en BMW Cup-bil av det.
Just det.
Så att vad det gäller gatbils trackdays-körningen då, så var det ju jättekul. Vi åkte ju överallt. Jag åkte i Norge och Finland och Sverige och vi åkte massor av banor överallt och med härliga gäng och liksom hade jättekul och trevligt. Och det var ju jättekul att köra, skulle jag säga, hela tiden. Och med olika modifieringar hela tiden och byggde om mer och mer och sådär. Och till slut så började jag ju, eftersom jag körde då med BMW-klubben, så blev det att jag tittade på BMW Cup, att den gick då samtidigt som gatbilskörningen.
Okay.
Och då tänkte jag att det här är nog ett lagom steg in då i riktiga racingen. Att jag kan modifiera min bil som jag har lite till och sen så är det ju egentligen samma gäng som jag annars har kört med under några år. Då, så det kändes rimligt.
Mm.
Så att första året i princip så, det var nog ett par slicks och kanske lite mer. Men det var inte så mycket mer. Utan första året i BMW Cup då, som jag körde. Förut var det 2010.
Mm.
Så då fyllde jag 30. Och då bestämde jag mig för att nu ska jag då börja tävla. Och jag ska köra en hel racing-säsong. Det var min 30-årspresent till mig, till mig själv så att säga. Och då körde vi. Och den var ju alldeles för tung såklart. Jag hade ju eltaklucka och elhissar. Och det fanns högtalare och liksom, det var massor med saker i bilen. Men den hade en full bur och så gjorde jag en vagnsbok på den då.
Okay.
Så att jag ville börja på, jag hade ju ingen riktig aning vad jag gav mig in på så, men jag gjorde ju det man behövde som krävdes för att resa. Och hade inte riktigt någon bra koll på vad som krävdes egentligen i serien. Men när jag kom dit då så märkte jag väl väldigt fort att alla bilarna var ju mycket, mycket mer modifierade och mycket mer trimmade och så vidare. Så att jag hade ju en originalmotor då.
Okay.
Det var en... jag bytte till 321 hästar, så en 3,2 liter motor, fast helt original då.
Ja.
Och det var ingen annan som hade. Och sen hade ju alla väldigt lättade bilar.
Det var så?
Ja, så att... det gick väl okej på allra första tävlingen. Det var regn så att jag klarade mig bra. Jag för mig att jag fick en tredje plats på första tävlingen.
Okej.
Så att, och det var ju jättekul. Då fick man ju otrolig gnista till att fortsätta då. Så att sen under hela det året så blev det lite mer utveckling hela tiden. Byggde om någon egen front. Lärde mig plasta, något jag aldrig har gjort förut. Det kliar i hur länge som helst, flera dagar efter. Jag lärde mig väldigt, väldigt mycket skulle jag säga om alltihopa kring racingen. Själva bilkörningen, den hade jag nog redan listat ut när det gällde alla tracktis. Jag gillar ju att modifiera och bygga om och grejer och sånt. Så att där hade jag nog, kunde jag väldigt mycket grunderna i alla fall.
Okay.
Men det var en lagom bra nivå att komma in i racingen där, på det sättet i den klubben. Jag tyckte att det var väldigt bra, bra arrangerat och bra, folk var... okej, schyssta och så vidare i racingen då. Så det var inga helt onödiga incidenter.
Ja, jag förstår.
Så körde jag hela första säsongen. Som sagt, det var 6 deltävlingar, 2 race per deltävling. Så 12 tävlingar totalt på året. Och jag kom på andra plats totalt.
Okej.
Så att det var ju bra mycket mer än jag hade, hade förväntat mig.
Ja, det förstår jag.
Det var ju inte alls vad jag trodde med den typen av originalbil och allting, så trodde jag att det skulle bli inte ha en chans. Men det som var då min styrka är ju det här att jag hade kört den här bilen så himla mycket innan. Ja. Och jag är väldigt noga på att köra väldigt jämnt. Mm. Snabbt och jämnt. Så att även om de andra körde snabbare så hände det ofta någonting.
Okay.
Något kanske gick sönder eller de körde av eller någonting sånt. Och då var jag ju där direkt. Så att det var väl egentligen min styrka under den säsongen. Då, att det var så jämn hela tiden. Så att så fort något misstag hände för någon annan så var det ju pallplats.
Ja, men jag tänker dina motståndare då. Många måste ändå fråga dig, vad har du gjort med din bil?
Alltså... Ja, exakt. Och det var ju någonting roligt då. För att det var ju väldigt många då som kom och frågade om är bilen trasig jämt? Alltså är den trasig efter varenda race? För efter varenda race så skulle du vara isär den och göra någonting.
Ja.
Och det är nej. Så här, men vad gör du? Nej, jag måste ju utveckla den. Mm. Så att jag måste skruva på någonting. Och det resulterade ibland i att den då gick långsammare till nästa race. Okay. Och då sa de, du skulle ju inte skruvat på det där.
Mm.
Du skruvade ju sönder bilen. Ja, men då hade jag inte lärt mig något.
Nej.
Så att för mig var det jätteviktigt. Mm. Och det är det fortfarande. Så att säga. Jag kan absolut sätta igång och skruva med min bil och åka på en banträff och upptäcka att det här var helt fel.
Mm.
Det här skulle jag inte gjort. Men det hade jag inte vetat om jag inte hade prövat.
Precis. Du lär av dina misstag, om man ska kalla det. Liksom.
Ja, precis. Ja. Men i hela den säsongen, det var jättekul, och jag köpte en sån biltransportbil, en LT31, som vi lastade upp BMW på där bak. Mm. Och min tjej då var med hela säsongen, så vi gjorde det där ihop, och hon hjälpte till som mekaniker. Det var en kul gemenskap på alla sätt. Och jag var väl helt slut, låg och sov i baksätet eller i soffan där, och hon körde för att jag hade meckat in i det sista jämnt.
Så att... Mm. Hur många tävlingar körde du på en säsong?
Den var ju då 6 tävlingar, 12 deltävlingar.
Okej.
Okay. Mm. Okay.
Så
hela 2010 körde vi. Sen året efter så började jag bygga om. Mm. För att jag tänkte att jag måste ha mer. Så jag köpte en S54-motor. Ett sprut. Ett ETA-sprut. Och vad jag minns så blev det nog inget nästa år. Utan det dröjde nog ett år till. Innan jag då kom ut och hade då modifierat lite grann. Så då var den lite lättare. Hade jag tagit bort takluckan och lite mer sådana saker. Men som så många gånger förr, med mera trim och sånt, så kommer mera problem.
Ja.
Nu var inte själva motorn egentligen något stort problem. Men det bakaxeln gick sönder flera gånger. Och det var mycket saker som hände den säsongen. Så det blev inte en full säsong. Det blev några enstaka race här och där.
Okay.
Där det i stort sett alltid var något konstigt som hände.
Jag förstår. Hej. Marcus här från Racebiz-podden. Ledsen om jag stör mitt i avsnittet. Men jag vill egentligen bara påminna dig om att du har inte missat att Racebiz-podden finns både på Instagram och på Facebook också. Gå med också så får du de senaste nyheterna. Du kan ju också supporta Racebiz-podden genom att köpa lite t-shirts. Gå in på Instagram eller på Facebook-sidan för mer information. Tack för din tid.
Då hade jag kört några säsonger, och det sista racet, egentligen finalracet jag körde med, då hade jag kört sönder en servoslang redan innan, vill jag minnas, när jag skulle ut på banan på första träningen.
Okay.
Så att det blev ingen kval eller träning, och det gjorde att man satt allra sist.
Mm.
Och jag hade ju gjort om, fixat och grejat och tvättat av alltihopa så att jag skulle kunna köra bilen ändå.
Ja.
Utan servo då, och bilen var väldigt mycket kaster på. Det var ju väldigt omgjord i min julpengar. Så jag hade ju jag hade nog 12 grader eller någonting liknande kaster.
Oj.
Vilket är väldigt mycket. Det hade man BMW Motorsport på den tiden. Jag hade väldigt mycket kaster i sina E36er. Så det var någonting som jag hade strävat efter och efterliknade.
Jag förstår.
Men det gör ju att det är väldigt tungt att svänga.
Ja.
Så att jag tänkte, jag undrar om jag ens kommer att orka ett helt race. Jag vet inte, jag har aldrig kört den utan servo.
Nej.
Men jag startade längst bak och körde upp mig. Man har ju tre klasser i BMW Cup då, så man kör standard, modifierad och special.
Okay.
Och jag körde ju då special, men i och med att det var längst bak så hade jag alla de andra bilarna framför sig. Så jag körde upp genom fältet direkt på startrakan och kom igenom kurva 1. Och mellan kurva 1 och 2 så var det en kille som hade åkt av ut på gräsmattan, och när han skulle köra upp på banan igen så hade han så mycket gräs på hjulen då, så att han fick en ny sladd. Och bilen framför mig väjde och sen kommer han då som en hammare kan man säga mot mig. Mm. Precis när jag ser honom så finns absolut ingenstans att ta vägen.
Nej.
Så att det var avslutningsracet och det var också min avslutning i BMW Cup. Jag tyckte att det var väldigt onödig olycka såklart, självklart.
Jag förstår det.
Det tycker man ofta. Och sen så tyckte jag att jag måste utvecklas mer. Nu måste jag bygga något snabbare.
Mm.
Och jag tänkte jag vill bygga något riktigt mycket snabbare.
Ja.
Så att då var det ju precis mycket snack. Många som använde de här LS3-motorerna.
Just det.
Så att jag köpte en sån. Och så köpte jag en torrsump för jag ville ha montera den extremt långt ner.
Okay.
Så flyttade jag bak den så långt bak man bara fick för Modsport och SSK-serien så att jag skulle få så bra viktfördelning som möjligt. Mm. Långt bak, långt ner. Köpte en sån liten dogbox-växellåda från en NASCAR-bil. Väldigt liten vikt på det också. Mm. Och tänkte att nu ska det bli kul.
Ja.
Men ungefär samband med det så bytte jag jobb och bytte garage och massa sånt. Och så det blev att det stannade av lite grann och att jag tänkte att jag tappade lite suget helt enkelt.
Ja, det var så.
Ja, det är en sak som jag ofta brukar säga till folk som håller på med det här. Jag som har gjort det så många gånger. Mm. Har man en bil som fungerar och man ska bygga om den så rekommenderar jag att inte bygga om för mycket. För jag har sett det så många gånger och jag har ju själv suttit där flera gånger att man river i alla hörn samtidigt och plötsligt är det inget kul längre för att det är så lång väg tillbaka.
Ja.
Och den där var väl, ja, om det var lång väg tillbaka, den var väl nästan tillbaka men suget fanns inte där. Och framförallt så tänkte jag att när den väl är ihop så har jag inte riktigt drivet idag till att köra en hel sådär racing-säsong som jag hade förut. Jag tänkte, det kommer jag inte tycka är roligt. Jag kan köra några gånger här och där, men inte på samma sätt. Och då började jag tänka att då är plötsligt bilen helt fel. Mm. Man har inte en sån där bil och åker en track det här och där med, utan det är mer för att köra en riktig racing-serie.
Den ska användas ordentligt liksom.
Ja, precis, tyckte jag. Och precis då så började jag tänka att de här datserna som jag då hade tittat på sedan jag var ungdom, nu är det läge, kände jag också. Mm. Så att den där gula M3-an, den skulle bara bort helt enkelt. Vi började prata med killen som heter Samuel och som var intresserad av den, och vi diskuterade väldigt mycket om fram och tillbaka. Så han ville egentligen bara köpa min motor.
Okay.
För att jag hade gjort lite grenor och lite annat till den som var väldigt fin. Men jag envisades med att säga att du vill ha min kaross också, det kommer vara bra.
Mm.
Så det slutade med att han sålde sin fyrdörrskaross som han hade, köpte hela min bil och byggde klart det hela. Och det gick jättebra.
Ja.
Han har ju vunnit Modsport många gånger med det nu och har många barnrekord och så vidare. Och så otroligt kul. Alltså, det är aldrig roligt att sälja något man har lagt ner sin själ och massa pengar i. Men otroligt kul att få se att det som man ändå hade byggt var bra, att det var rätt gjort. Och att få höra honom säga att det var ett bra val att jag sålde min mer eller mindre original kaross då och tog din som har mycket modifierade hjulupphängningar och så vidare på sig.
Så det är det jag ska tacka för, de banrekoden.
Ja, det hoppas jag att han gör. Men det vet jag att han gör. Det har jag gjort så.
Det låter bra, det tycker jag. Om vi fördjupar oss lite mer i bilsport, för du har varit med två gånger i alla fall.
Mm. Uh-huh. Mm.
240 och
E30.
Ja, just det. Mm. Om vi börjar med 240.
Mm.
När liksom bilsport ringer dig, du är 18 år, då säger hej, vi är från bilsport.
Då var det så här till och med att de ringde inte ens mig, utan att i det här garaget då, TTR-garaget, dit kom bilsport ner och de ville bygga en bil, en projektbil till bilsport. Så det hette Turbocontainer.
Ja, var det den då?
Ja, och den bilen då byggdes ner i det där garaget och det var Jompa och Stefan och jag som byggde mycket på den där bilen.
Okay.
Och i samband med det så tyckte de att det var väldigt roligt att se mig och höra om alltihopa och de hade sett mig och rejsa. Så att det blev en självklarhet eftersom vi käkade pizza ihop och snackade skit ihop där nere. Så att det kom sig på den vägen så att säga.
Jag förstår.
Och då hade vi ju redan, eftersom vi fick en relation där, så när den andra bilen kom och det gick fort så var det inte så mycket att tänka på när det var klart att den skulle vara med också.
Om vi säger då, jag kan tänka mig många som läste bilsport på den tiden.
Mm.
måste jag ändå, åh, det är du. Eller var det liksom... Mm, mm.
Jo, det hände nog absolut. Mm. Och det måste ju varit efter 2.14, ja precis. Då var vi ju, var en Elmia-mässa dessutom som vi var nedbjuden från med Bisport.
Okay.
Så att vi stod på någon scen där och pratade inför folk om vad vi hade gjort och inte. Jag har inget som helst minne av vad jag pratade om, men det var någon stor bisport evenemang på något sätt, alltså med någon middag efteråt och sådär.
Okay.
Och det var kul. Och ihop med massa av de här andra legenderna då, som alla vet vem det var. Så att det var väldigt roligt, självklart, att vara så ung i sammanhanget, ihop med alla de här som hade hållit på med allting i alla år.
Just det. Vilket reportage är du mest stolt över, om jag säger så?
Ja, de två. Ja. Men det är absolut 2.14. Det var ju roligast, det var ju yngst och roligast och liksom störst grej och allting. Det andra blev mer en självklarhet eftersom jag redan hade varit med en gång och folk visste vad jag var och allting sånt där. Så men det var roligast med det andra. Och Gunnar är ju fantastisk i sitt reportage. Det är jättekul allting som han skrev. Så.
Han är duktig på att skriva.
Ja, verkligen. Ja. På den tiden dessutom var det ju analogt fotografering.
Just det.
Vilket var spännande. Mm. Så att vi fotade till och med två olika dagar, vill jag menas. Och på olika ställen och sådär. Och man var ju nyfiken på att se.
Ja.
Och han sa, ja, vi får ju se. Nu kan du skjutsa upp mig här så lämna in rullarna här borta. Så får vi se vad det blir sen.
När han då intervjuade inför 2.14 då. Mm. Hur mycket är dina egna ord så att säga som han sen skriver ner eller ändrar om allting? I sitt eget språk, för att det ska bli hans tugg liksom.
Jag tror att mycket till att det där blev så himla roligt och alla de där sakerna, det var för att han hade hängt ihop med oss där under en längre tid.
Okay.
Så att han hade hört så mycket roliga grejer runt omkring och liksom hur snacket gick i garaget och alltihopa. Mm. Så att han la nog väldigt mycket ihop sina egna saker i det, så att
jag
säga.
Förstår.
I sammanhangen som han tyckte var kul.
Ja. Som sagt, du jobbar idag på Autoropa med Ferrari.
Mm.
Men ja, du har jobbat på andra ställen innan kan jag tänka mig också. Men du har även jobbat för SMR, Super Mario Racing.
Ja, precis.
Hur kom du in där och började jobba där?
Ja, det är också en kul story. Vi hade ju känt varandra sen innan, som vi hade resat ihop länge och kört drag racing och så vidare. Så att,
du och Rickard.
Ja, Rickard, precis. På den tiden så fanns det en kille som hette Joakim Mengini som också jobbade där. Och han skötte med försäljningen.
Mm.
Rickard skötte ju mycket... internethandeln, så att säga, alltså folk som köpte kit av honom.
Mm.
Så egentligen på den tiden hade de ingen riktig mekaniker.
Okay.
Utan de löste det mycket saker själva, men någon ren dedikerad mekaniker hade de inte då.
Nej.
Och han visste ju att jag kunde skruva sådär, så att han hörde av sig och sa, vi har en bil, står här, det är en kund som vill ha den ihopplockad och vi får aldrig tiden till den, så att säga, och vi har inte riktigt, vi behöver lite hjälp.
Mm.
Kan du vara här en månad eller två och skruva ihop den?
Mm.
Och jag hade precis avslutat ett annat jobb, så det var väldigt bra tid och jag tyckte att det var jättekul.
Ja.
De där 1-2 månaderna, det blev 9 år.
9 år? Ja. Oh, jäklar.
Så att det var lång tid, helt klart. Och vi hade ju otroligt roligt, måste jag säga. Det, igen så måste man ju... att ha... möjligheten att få göra så mycket roliga, alltså testa så mycket saker som vi gjorde på våra egna kundbilar, bygga så mycket grejer, byggde väldigt mycket avgasrör och byggde om väldigt mycket bilar på alla sätt, alltså vi var en väldigt komplett verkstad då.
Ja.
Vi hade ju det mesta man behövde för att göra och jag kunde ju svetsa och tigsvetsa och vi hade svarv och allt möjligt, så väldigt mycket saker byggde vi på bilarna.
Mm.
Och i jämförelse då till många av de andra firmerna så var de väl kanske inte riktigt på det hållet, åt det hållet, utan de vill väl göra lite mer bolt-on-grejer och lite mer steg 1-grejer och sådär. Men alltså, vi gillade ju när det var steg 9 eller någonting sånt där, det tyckte vi var roligt att verkligen göra.
Ja.
Så att, först var det väldigt mycket Supra när jag började såklart. Gjort många Supra. Jag måste ju säga att det är en galen och fantastisk bil fortfarande, tycker jag. Alla minnen som man haft ihop med de där bilarna.
Hur många Supra har du gjort? Kan du ha koll på det?
Nej, faktiskt inte en aning. men många, den bilen som på den tiden hade rekordet i USA, sexväxlat och manuell. Den bilen dök ju plötsligt upp i Sverige, så den har jag arbetat med och kört.
Okej. Okay.
Och ja, många, många andra av de här bilarna. Så att, och vi, på den tiden mappade vi ju allting på gatan.
Mm.
Så att alla de här bilarna körde ju på mitt i natten på gatan då. Det var ju spännande.
I Mexiko som man säger idag.
Ja, just det. Väldigt, väldigt spännande. Så att, nej men, och det, sen var det ju en del Evo, Subaru. Mm. Ingen av de bilarna var särskilt varmt om mitt hjärta. Men många gillade dem. Bland annat Lövan då, som han hade ju först en Supra och sen hade han en Evo 8 var det väl, som vi gjorde jättemycket jobb på.
Mm.
Jag har ett speciellt minne när jag kommer ihåg att vi var uppe, vi skruvade ihop hela bilen och sen så behövde den då mappas. Så jag var uppe hela natten, vi mappade den och sen så skulle han åka till Emmaboda.
Okay.
Och den var ju då tvungen att bli klar, vilket gjorde att jag fick ju, vi var uppe hela natten och mappade. Sen skickar Lövan ett meddelande och frågar när vi ska mötas. Och jag säger att jag ska bara borsta tänderna. Sen kommer jag har inte sovit än. Och sen körde vi hela vägen med släp då, ner till Emmaboda. Och så var vi där och jag hjälpte till med alltihopa. Så körde vi hela vägen hem. Och jag såg ju ingenting så att säga.
Jag blev trött bara jag hör det liksom.
Ja, men vi hade så roligt i bilen. Vi snackade om allt, jag och Lövan där, så att det var jättekul.
När du då skruvar i ett garage, vad är roligast att göra som du tycker? Vad föredrar du helst att göra?
Jag föredrar nog att om jag ser någonting som jag då tycker kan förbättras.
Mm.
Om jag kommer på den här perfekta bra lösningen och sen gör jag den lösningen då alltid helt själv, alltså bygger eller svarvar eller bygger om någonting då helt och hållet. Och sen så kan jag då stå och titta på den där lösningen som jag har gjort. Det är någonting som då mår jag bra.
Mm. Det förstår jag.
Och mycket, även mycket saker med både hur bilen beter sig och hur jag sitter i bilen eller hur länkagetjänst eller hur vinklar på ratten är mot mig och sådär. Jag är mycket för små detaljer och sådana saker. Och även ett litet löjligt fäste under bilen som ingen annan ser kan jag lägga ner massor med tid.
Okej. Det ska vara noggrant liksom.
Ja, väldigt, väldigt noggrant.
Jag förstår det.
Och många har då sagt, varför lägger du så mycket tid på det här som är helt onödigt? Det går att göra på ett mycket enklare sätt.
Mm.
Men för mig är det en del av hobbyn.
Mm.
Det spelar ingen roll. Bilen är för mig. Även om någon aldrig mer kommer se det här. Det är bakom tanken. Det är ingen som någonsin kommer se det här.
Ja.
Men för mig var det en grej att göra det. Och göra det rätt och göra det snyggt, då mår jag bra.
Jag förstår det.
Mm.
När vi gick in i garaget här, vi sitter ju, det är ett väldigt stort garage och det är en vägg emellan. Men när jag kom in i garaget så stod det en Porsche 964.
Mm, turbo.
Turbo,
mm.
Svart,
mm.
Stor vinge.
Ja, original.
Älskar den bilen verkligen.
Ja, nej, men det var väldigt kul och det kom sig egentligen på det sättet att jag hade ju den här gula MT-en som jag körde track days med.
Mm.
Och vi var ofta ett större gäng som åkte till Gotland Ring och körde.
Okay.
Vi körde två gånger om året. Så att på den vårkörningen så hade jag tagit ur den här M3:an och så skulle bara kolla att allting funkade i princip in. Och då satt en 3 liters originalmotor in och då gick en ventil av.
Okay.
Bara så där, helt ingen aning.
Nej.
Och det blev jättetrasigt och det här var sådär, ett par veckor eller någonting då innan den här träffen. Så jag var enormt besviken och sen tänkte att den där kommer jag inte hinna renovera. Jag vet inte vad jag vill göra, jag ställer dem sidan bara i princip. Ja. Jag vet inte vad jag ska hitta på, jag tröttnade totalt på dem.
För att förstår det.
Och så snackade vi lite i garaget och vi hade ju då kommit in lite grann på Porsche, både jag och Rickard och fler i det gänget då. Så att, och många på den tiden då, de köpte ju 996er, så det var 996 Turbo, var det flera bilar. Och jag tyckte väl att den 996 Turbo, nja, det var inte min grej. Då skulle man ha 996 GT2. Så tyckte jag väl att det var lite för dyrt.
Mm.
993 Turbo, nej. Då var det en stor och tung och fyrstiven igen. Så att, då blev det liksom en 964 det jag tittade på. Då.
Ja.
Följde mig väldigt bra i smaken. Jag som gillar äldre bilar också. Mm. Jag tycker att den var snyggare och mycket simplare. Det finns ju absolut ingenting i den. Så att säga, det är ju en Widowmaker.
Ja.
Så att då hade jag ett krav i princip. Den skulle ha ingen taklucka. Jag hatar bilar med taklucka. Det är en hög vikt. Det gör att rollar mer i kurvorna inte bra och fult och kan läcka in vatten och alla möjliga problem. Så att taklucka är
bara negativt med det.
Bara negativt.
Ja.
Så att, till slut då så fick jag tips av en kompis och sa, kolla in den här bilden på den här bilen. Det ser ut som att den inte har taklucka. Så att jag kontaktade honom och sa, ja nej, tyvärr, sa han, det är ju ingen taklucka. Ja, det var ju synd. Vill du sälja den? Mm. Ja, kanske. Men vi kanske kan göra ett bra pris då, eftersom det inte finns någon taklucka på den. Så kanske det kan dra av lite. Då. Ja, och på den vägen var det så lyckades jag få köpa den. Ja.
Utan taklucka?
Utan taklucka. Ja,
vad bra. Mm.
Och det var länge sedan som sagt. Det var 2006, så att den har okay. jag haft väldigt länge. Mm. Och åkte med första året, samma sak där. Åkte runt i Finland, Sverige, Norge med den. Och körde massa track days. Mm. Otroligt mycket. Många uppsättningar. Bromsade, den var väldigt tung ja. På den tiden då den var original. Så att det gick egentligen ett sätt frambromsbelägg. Gick ju på en track day.
Okej, det var så pass.
Ja, så att, och flera framskivor och liksom. Ja. Så att det är väldigt, väldigt tung bil original. För den är ju relativt snabb, även i ett orört, otrimmat skick. Så är det en snabb bil, det måste jag säga. Men tung.
Ja.
Tung, men med bra bromsar. Alltså stora bromsar, vilket gör att du sliter ju jättemycket. För att den stannar väldigt bra, men den sliter på bromsarna.
Precis.
Så att efter det året så tänkte jag att ja, jag ville byta koppling, för att jag tyckte att kopplingen var väl, den kanske var till och med original. Det kändes som att det här vill jag byta ut. Jag ville titta på eventuellt ett lättat svänghjul då, tänkte jag lite kanske så där, göra lite små modifieringar på den. Och lyssnade lugnt dit och folk sa att ja, kanske ett par kamaxlar också på det där så och lite högre latttryck.
Ja.
Mm, det tog drygt 10 år.
Ja, det var så pass.
Ja. Ja. Så att, ja, den åkte ut och åkte isär och ja, som sagt, det blev mer och mer. Jag hittade mer saker och ville göra mer, så att det blev portade toppar och andra kammar då. Det är oringade cylinder mot topp. Den har ingen topplösbackning i en sån där bil.
Okay.
Utan det är ju bara en topp som på en gammal moppe.
Mm.
Men det man gjorde på 935 då, på den tiden, så gjorde man en speciell ring. Så man fräste ett spår i cylindern och ett spår i toppen. Och så är det en ring som är lite större. Okay. Så när man skruvar ihop det där så blir det pressat där på sig.
Mm.
Så att, ja. Stoppade en full bur. Bytte om hela inredningen till RS. Så okay. det är ingen baksäte, utan nej. Den ser ut som en RS inuti då. Två Recaro SPG-stolar. Bussningar i hela bilen. Ja. Bakre till och med lite Uniballs. Nu på senare tid så har det blivit en ny turbo då. Det är en K27 med billet.
Okay.
Så det är ny kompressorhjul och ny turbin.
Mm.
Sen har jag arbetat otroligt mycket med K-Tronic-insprutningen.
Okay.
Så eftersom jag är som jag är, gillar gamla grejer igen då, och tycker att det är väldigt roligt att hela tiden utveckla och komma någonstans. Det är lite av nöjet med det hela att göra något som ingen annan riktigt kan. Det är glädje för mig att lyckas med något sånt.
Mm.
Så att jag hade hela tiden bestämt mig för att det ska inte bli ett elektronisk insprutning. Okay. Utan det ska ha kvar det här gamla K-Tronicet. Utan det är något som jag tycker hör till bilen och det förstör bilen, tycker jag, att ta bort det. Och det visade sig det var ett mycket mer problem än vad jag trodde.
Okej. Okay.
Så när motorn byggdes så byggdes den ju för att kunna hantera 600 hästar.
Mm.
Men det kunde jag absolut inte bensinen.
Nej.
Så när jag skruvade ihop den så gick den inte ens att köra, även om jag sänkte laddtrycket. Det fanns inte, för motorn blev så mycket mer effektiv.
Okay.
Så att det blev ett stort problem. Mm. Och delvis därför stod den länge och liksom blev inte något att köra med då, för att det inte gick att få till det.
Ja.
Så att en av de senare lösningarna då så finns det ett företag som heter Frankensis.
Okay.
Och då kan man ett K-Tronic bygger på ett systemtryck och olika styrtryck. Det är det som reglerar bränslet, kan man säga.
Okay.
Och du har bara några, du har ett kalltryck och ett varmtryck och ett anrikning vid full gas då.
Okay.
Och det är de trycken du kan arbeta med, och det blir väldigt simpelt. Det gör att de här bilarna ofta, de går i grisfett i mellanregistret, och du kan inte göra något åt det, och det är för att den inte ska spika sönder på fullt.
Ja.
Och det där tyckte jag ju inte om. Det var ju, så vill inte jag åka runt. Det nej. Kändes helt fel. Så att jag har ju letat och letat och grejat för att komma runt det, och i samband med den där Frankensis då, så kan man, tar man bort den styrtrycksventilen, så är den istället elektronisk. Så att jag kan med hjälp av en PC så kan jag styra med K-Tronic upp en PC.
Smidigt.
Och det har funkat mycket bättre. En stor skillnad i bränsleförbrukningen. När jag och Rickard skulle åka till Gotland Ring så var det ju full tank i Åkersberga, och när vi kom fram till Nynäshamn var det dags att tanka ett stort sett på Nedsiktsfyra. Och hans GT2 hade ju inte ens rört sig.
Nej, jag förstår.
Så att, det var ju väldigt, väldigt skillnad, ja, måste jag säga. Nu är den ju, ja, som en vanlig trimmad bil. Mm. Men ja, nej, men nu i år kan man väl säga, i år och kanske förra året lite grann, så, ja, så har jag åkt en del mer. Mm. Men innan dess har jag mest stått. Men nu har det börjat blivit mycket. Så ja, jag har ju precis kommit hem från Gotland Ring då.
Just det.
Jag har kört långa banan, den är ju fantastisk. Ja. Och den passar den här bilen relativt bra.
Det säga, tycker jag verkligen att den gör. Mm. Jag tänker så som bilen är nu, är du, om vi säger det, klar med den? Känner du liksom att nu är jag där?
Ja, det kan man väl säga. Det är väl min största brist. Ja. Att någonting blir aldrig klart.
Okay.
Det finns ingenting som blir klart.
Nej.
Även om jag har vunnit, så när jag åker därifrån på vägen hem och lastar upp bilen eller kör med bilen, då, så håller jag på att fundera på vad ska jag göra till nästa gång, och så skruvar jag isär den.
Okay.
Så att, nej, den är absolut inte klar.
Nej, jag förstår. Jag tänkte det. Du har ju lärt dig så ofantligt mycket, dels själv, och sen har du lärt dig av väldigt många. Så har du ju haft många mentorer, som du sa förut. Mm. Är du mentor för någon?
Ja, det tycker jag att jag är nu faktiskt.
Ja.
Och jag tror att mycket av det kommer av allt som jag upplevde. Mm. Alltså att folk hjälpte mig så mycket så tidigt, ja, och jag fick så mycket glädje av det. Så att vi har faktiskt en kille på mitt jobb nu.
Okej.
Jag är, ja, verkligen mentor åt och kommer med alla mina olika tips och idéer och, ja, livserfarenheter på alla sätt, för att jag tycker att det gav mig så mycket då när jag var ung. Mm. Och jag vill hemskt gärna då ge det vidare, för att jag tycker att det var det som kickstartade igång hela min verkliga bilintresse liksom. Ja. Utan det så hade jag aldrig kommit så långt som jag hade gjort och gjort alla de här grejerna och lärt mig alla de här sakerna förmodligen. Mm. Så att, ja, och han var med på Gotland också såklart. Okay. I passagerarstolen.
Ja. Mm. Om man säger, du har ju träffat ofantligt mycket folk. Har du någon sån här idol eller förebild eller någon som du ser upp till?
Ja, det är väldigt svårt alltså. Ja, som förstå. Sagt, jag tycker ju de här första, det var ju många, många som man lärde känna på den tiden. Med Jompa och Stefan till TTR Garaget, vi har ju Turbo Center Klaus.
Ja.
Vi har en sån riktig professor som heter Janne Lundin, som var väldigt kul att höra på, som kunde mycket om allt.
Mm.
Mats Appelgren, jätteduktig och trevlig också. Ja, vad ska jag komma på mer?
Det finns några stycken.
Ja, precis. Nej, det finns jättemånga. Men ja, jag har ingen så där specifik. Men mycket från den här första tiden. Det är nog det som jag kommer ihåg liksom mest. Mm. Alltså det, och många av de människorna är sådana som jag fortfarande idag kan prata med. Och liksom om allt möjligt. Och ja, få tips och idéer och hjälp och sånt. Och väldigt kul. Om vi tar till exempel Turbo Center Klaus, så han hjälpte ju till med den första 240 då, för jag tyckte ju att K-Tronicet var inget att ha, utan jag ville ju då ha ett elektroniskt inspjutning, och han rekommenderade från en Escort Cosworth, för det hade, okay, jobbade de mycket med då, Escort Cosworth. Så han sa att det är väl billig, enkel lösning, köper ett sånt, monterar din 240, så kommer jag hjälpa dig att mappa det. Och det gjorde jag, och så kom vi dit till, de låg ju strax utanför Tullingen då, och så åkte vi på gatan och grejade där, och det finns ju, ja, det fanns en speciell uppförsbacke på den tiden som man alltid mappade i, där han, okay, var väldigt van vid att köra, så man gav ju fullt där upp.
Ja.
Och uppe där på krönet så skar min växellåda.
Okay.
Och då, ja, helt skar. Mm. Det var alltså en fyrväxlad låda från en Corvette som vi hade stoppat i då, en gammal Corvette, för att den skulle klara, var meningen då. Så det var, ja, en sån vertical gate heter det, man drar spaken fram och tillbaks, det är inget H-mönster.
Ah, okay.
Den var ren drag i sin låda. Och den funkar säkert jättebra på Corvette och har mycket effekt, men jag varvade ju så mycket.
Mm.
Och en gammal V8 varvar inte, så att det blev inte samma sak. Så när jag började varva där med den där, så hände något och gick sönder. Så där har vi ett starkt minne ihop, jag och Klaus.
Ja, det
när
förstår
vi
jag.
Åker kanske 200 km i timmen och snurrar ända ner till noll mitt på vägen, ja, utan att träffa något eller
något. Det är en bedrift ändå,
ja,
tycker jag.
Verkligen, ja, verkligen. Och sen träffade jag ju för övrigt honom bara för för något år sedan på, var vi på Mantorp, och då sa han att men just nu har jag en BMW, den är inte, det är inget speciellt liksom. Jag kommer inte ens ihåg vad det för motor, en 325 eller någonting sånt där. Men det är väldigt breda däck och väldigt bra bromsar och stötdämpare och sånt där liksom. Kom med, häng med för att se på den. Ja, kör en sväng. Jaha, okej, det kan väl göra. Ja, jag åker med, det blir jättekul. Ja. Du kan ju köra, så det är roligt att åka med. Så vi åkte ut och körde, kom bara 3 kurvor eller någonting sånt där. Så sa han, varför håller du inte full gas genom kurvorna? Jag säger, det är inte min bil, jag har ingen aning. Jag vet inte hur den känns. Jo, det finns grepp, det är bara att hålla i, Så att, det är ju jätteroligt, framförallt. Kul med en sån kul människa och sån som litar på en direkt och säger bara, ta min bil, håll full gas genom kurvorna.
Klaus, han är en bra människa tycker jag.
Ja, jätterolig, jättetrevlig.
3 tips till att de ska bygga en bil för barnkörning. Vad skulle du säga det?
Då skulle jag säga att för det första ska man hitta en bil som någon andra bygger på. Det är mitt första tips. Börja inte bygga på någonting konstigt som ingen annan håller på med. För att om man har en bilmodell som många andra redan har byggt, så kan man låna eller sno idéer därifrån och få mycket tips och idéer, och det spar otroligt mycket tid och pengar. Så att det skulle jag säga är det bästa första tipset. Och tips nummer 2, så skulle jag säga att köp ordentliga grejer från början. Av egen erfarenhet så kan man lätt köpa 3 stötdämparsatser på ett år och utan att vara nöjd. Så att köp det bästa man bara har råd med. Och har man inte råd med det man tycker att man egentligen vill, och man tänker det här kanske är tillräckligt bra, då är det förmodligen inte tillräckligt bra, utan då kommer man efter en träff tycka att det här vill jag byta ut. Och då blir det mycket dyrare när du ska köpa det en gång till.
Såklart.
Och mitt sista tips är nog att lägg tid och pengar på att köra. Inte håll på att trimma så mycket. Och det kommer ju från någon som bara håller på och bygger om att trimma.
Du vet vad du pratar om.
Precis, jag pratar om. Men är man nybörjare som sagt ute i det, nu har jag ju kört hela livet. Så. Men är man nybörjare så skulle jag säga, lägg tid och pengar på att köra med en kanske lite enklare bil, men att köra. För att det är jätteroligt att köra, och om du har hållit på i många, många år och byggt på din bil och trimmat din bil, när du kommer ut och ska köra den och inte har en erfarenhet av att köra, då blir det ändå inget roligt. Så att jag skulle säga att man måste börja rätt ända. Man måste lära sig köra ordentligt och få erfarenhet på det.
Ja, det är viktigt. Vad skulle du säga för bil då, i så fall? Du får välja en om man ska börja köra.
Ja, det är svårt. Jag rekommenderar nog i fortfarande någon form av BMW. Jag är jättesäker att börja bli väldigt gammal. Nu har jag själv inte direkt jobbat med dem, men jag tänker väl att de nya bilarna, lite nyare bilarna, sen 135 eller 140 eller någonting sådär. Jag tror att en sån skulle jag tro vara en bra traktorbil, antar jag. Jag vet som sagt inget specifikt om dem, men en sån där BMW som många håller på med, det är ju jättebra liksom, för då finns så mycket information att hämta, och det finns folk som har prövat massa olika stötdämpare. Då slipper man gå på de där felspåren hela tiden.
Bra. Jag har någonting jag kallar för 4 snabba. Motorljud eller stereoljud?
Motorljud.
På gata eller på bana?
Bana.
Bygga bil eller köra bil?
Ja, där är ju både och faktiskt. Ja. Helt klart.
Dragracing eller barnkörning?
Nu är det barnkörning.
Nu är det barnkörning.
Ja.
Bra. Vad skulle du säga din bästa respektive mindre egenskap när du kör en tävling till exempel?
Då skulle jag nog säga att min bästa, det är ju absolut min jämnhet. Ja. Att jag kan köra väldigt relativt snabbt, väldigt jämnt. Man jämför med andra så att säga, så är jag nog väldigt jämn i min körning. Och om man... Min sämsta, det är ju att jag aldrig blir nöjd. Det spelar ingen roll om jag vinner, så vill jag bygga om bilen direkt och pröva någonting annat. Ja. Så att, men den sämsta egenskapen kan ju även vändas på då, för att när jag har byggt om den så kanske visar sig att den går ännu snabbare. Men det är väl just det där att väldigt sällan vara nöjd med någonting, utan alltid måste fortsätta modifiera.
Ja. Finns det någonting du tips om som inte har med barnkörning, bygga bilar, allt det där? Någonting som du vill tipsa om?
Nej. Jag tänkte, det var en av de som jag tänkte på.
Ja, jag förstår. Det var svårt att... Du pratade mat och vin förut.
Ja, precis. Jo, men alltså visst. Någonting är väl kanske att att livet pågår ju där utanför garaget också.
Ja.
Så det är väl också någonting kanske att tänka på. Något som när jag var yngre så pågick bara garaget, livet i garaget. Då. Det kan väl vara någonting kanske, att man tar vara även på livet.
Ja, jag tänkte på din sambo. Hur mycket intresse har hon i det här när det kommer till bilar och sådana saker?
På den tiden var ju väldigt intresserad när vi körde BMW Cup.
Okay.
Då var hon ju med som sagt hela tiden. Hon hade en Audi S3, jag körde själv en del banträffar.
Okay.
Så att, nej, men hon var väldigt intresserad. Sen har väl, även för henne då, så tycker hon väl att det var väl roligare då. Så att nu var länge sedan hon var med varken i garaget eller på någon träff.
Okej. Okay. Men ni träffades i bilsvängen liksom, eller?
Det kan man säga.
Ja.
Det var bilrelaterat.
Det var bilrelaterat, ja. Hon är inte med och hjälper till här och skruvar?
Nej, inte så mycket. Men däremot så är hon är väldigt duktig på... hon jobbar inom industri, genom CNC-bockning.
Okay.
Kantvik heter det, tror jag, kantpress. Så att mycket av delar som jag har till min bil har hon hjälpt till med en morgon.
Okay.
Så att det har ju varit också jätteroligt att kunna få delar på det sättet. Mm. Att jag kommer hem till middagen med en ritning på en konstig grej som jag säger, du, hur funkar det i din maskin? Kan man göra så här?
Lös det här problemet åt mig, varsågod.
Och sen så kan få de klura lite på det och så kommer de tillbaka och kanske säger att det går inte, men om den kan få se ut så här istället så kan man göra den eller typ så.
Fan vad smidigt.
Ja, så att det är mycket, mycket saker som jag har fått hjälp genom åren av henne vad det gäller tillverkning av själva delen som jag sen svetsar fast eller bygger någonting av eller sådär. Så det är ju jättekul för att nu på en sån industri så har man ju vattenskärning eller laserskärning då, eller sådana saker.
Och det har du ju inte här.
Nej, det har inte jag.
Även om du har mycket grejer.
Precis,
så.
Då får jag göra för hand. Då får jag vinkelkap på borrmaskinen.
Just det. Om man vill följa dig och vad du gör på resebanan och sådär.
Ja.
Finns det på sociala medier?
Ja, då kan man använda Instagram då. Det heter jag Marlin Foto.
Okej.
Marlin Foto. Mm.
Och en sista fråga då. Vem skulle du vilja höra i podden? Eller vilka? Får välja fler.
Ja, då tror jag nog att jag väljer en kille som går under namnet Fuling i bilsportvärlden.
Okej.
Okay. Mm. Och det är en kille som jag har haft mycket kontakt med, som har hjälpt mig väldigt mycket. Han är väldigt duktig på geometri i hjulupphängningar och så vidare.
Okej. Okay.
Så att han skulle vara spännande om han vill komma till en podd.
Ja. Vad heter han egentligen, får man fråga det?
Johan Kjellinder.
Okej. Okay.
Och det är som sagt en känd racerprofil. Ja. Så att om man hängt på racer så vet man garanterat vem Fuling är.
Ja. Då får jag fråga honom helt enkelt.
Mm.
Ja.
Mm.
Men Marcus, jättekul att du ville vara med.
Ja.
Och berätta om din erfarenhet, bakgrund, alltihopa liksom, med alla möjliga roliga leksaksbilar.
Det var jättekul.
Så får du ha det bra.
Ja, tack ska jag.
Tack själv. Hej då.
Hej.